När Jesu lärjungar har levt tillsammans med Jesus några år, så säger han till dem att de ska omvända sig. Vi ska läsa en text som vi har haft framme redan förut den här helgen, Matteus 18, de fem första verserna. En omvändelse för lärjungar. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. Det som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket, och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Vi brukar ju läsa lite grann på snedden så där, och så har vi kanske för oss att det Jesus säger, när Jesus säger det här, så talar han till fariseer, till människor som inte ville veta av honom. Men han talar till lärjungarna. Och det är ju på tal om lärjungarnas älsklingssamtalsämne. Vem av oss är den störst? Pålitligt och outslitligt. Och så talar Jesus om en andra omvändelse. Och så säger han att om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. Hjälp, säger vi. Nu blir jag rädd. Nu blir jag jätterädd. Tänk om jag går förlorad. Nej. Vi bläddrar till 19 kapitlet hos Matteus. Tjugosjunde versen. Då sa Petrus: vi har ju lämnat allt och följt dig, hur blir det då för oss? Jesus svarade: sannerligen, vid världens återfödelse, när människosonen sätter sig på härlighetens tron, ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Var och en som för mitt namn skulle ha lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Många som är sist ska bli först, och många som är först ska bli sist. Hur blir det då för oss, säger Petrus. Jo, ni ska få sitta på 12 troner, säger Jesus. Och ändå har de ännu inte omvänt sig för andra gången. Herren har tagit ett ansvar för ditt och mitt liv. Det har han gjort. Det betyder ju inte att vår omvändelse är färdig. Utan det betyder istället så att efterföljelsen kommer att leda oss in i en andra omvändelse. För några år sedan kom det ut en bok som lästes mycket och kommenterades mycket, och sedan så dog det hela ut, som det ju tenderar att göra i de snabba trendernas tidevarv. Den var skriven av en amerikansk munk, katolik. Den hette Vildmannen. Och den handlade lite grann om hur en riktig kar ser ut. Det är ju det som vi har ägnat oss åt den här helgen. Hur ser en riktig kar ut? Och han beskriver mannens mognad utifrån två omvändelser. För det första, säger han, så måste mannen lära sig ömhet. Mannen måste lära sig att vara vek. Det är nu inte meningen, säger han sedan, att mannen för alltid ska bli en velourpappa. En kramnalle. Utan faders gestalten, mannen, pappan, ska mogna vidare till att också kunna ta konflikter. Till att kunna vara fast till att vid behov kunna vara hård. Hans uppgift är trots allt att beskydda familjen. Att ta stötarna, om man får säga så. Och han ska ju ge sitt liv för familjen. Ge sitt liv för sina närmaste. På samma sätt som Kristus ger sitt liv för församlingen. Och det betyder ju att mannen har en uppgift att stå i konflikter för andras räkning. Och att det på något sätt hör med till bilden av manlighet som skriften ger oss. Och vi kan ju se, när Jesus står i konflikter för andras räkning så kan han ju vara precis hur hård som helst. Ni huggormars avföda! Det skulle aldrig gått om han hade stått i någon av våra kyrkor och sagt så. Vi skulle kört ut honom direkt. Så säger man inte i Missionsförbundet eller i Svenska kyrkan eller vad det nu kan vara för någonting. För där är vi ju snälla. Vi är jättesnälla. Flatbottnade ibland. Mesiga. Och därför blir alla konflikter olösliga på ett vis. Nu säger den här munken, jag kommer inte ihåg hans namn, men det spelar ju ingen roll. Han säger så här att mannen har en väldig frestelse i att gå en genväg. Vi går på den hårda figuren direkt. En 007 som inte har en aning om vad känslor är för någonting. Machofiguren. Han som skjuter så att säga genom byxfickan. Och den mansfiguren är en defekt mansfigur. Han är inte modig utan han är bara i avsaknad av känslor. Han kommer för alltid att bli en främling för kvinnan och kvinnligheten. Om man inte först har lärt sig ömhet. Och det ligger någonting i det. Nu säger Jesus till lärjungarna att ni måste omvända er. Och jag sa nyss att det betyder att när de nu har omvänt sig till efterföljelse, för det har de. Vi har ju lämnat allt och följt dig, säger Petrus. De har omvänt sig till efterföljelse. Nu vill Jesus föra dem ett steg till, och det vill han med dig och mig också. Till mognad. I honom själv. Och vi kan tala om två former av uppror. Ty omvänder sig gör man ju ifrån någon form av uppror. Man lägger ner ett uppror emot Gud. Och det första upproret vill jag kalla för olydnadens uppror. Och det är detta att, ja men jag lever väl som jag vill och jag frågar inte efter om Gud finns, så om man skulle finnas och strunta i vad han önskar sig. Det är ju det vi brukar kalla för uppror. Systembolaget istället för kyrkan. Hur går det om man lever så? Jo, förr eller senare går man ju i väggen förstås. Därför att den livsstilen innebär ju att man sviker sina närmaste. Man sviker dem man har omkring sig. Man lever ju för sin egen skull. Till en tid orkar ens närmaste att man lever så, men inte hur länge som helst. Till sist ger de sig av en efter en eller också alla i samlad tropp. Den som sår i sitt kötts åker får av köttet skörda förgängelse. Så det här med att satsa på sig själv, det är det som Jesus kallar att bevara sitt liv. Och den som vill bevara sitt liv ska mista det. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Olydnadens uppror slutar i att man för det första skapar besvikelse och ensamhet hos alla i sin omgivning. Sist av alla drabbas man också själv av besvikelsen och ensamheten. Man har klippt alla relationer för sin egen skull och till sist är man ensam. Det är olydnadens uppror. Ja, då står Herren där. Som när han kallar Petrus första gången. Lägg ut på höger sida av båten eller på djupt vatten. Jag minns inte vilket det var. Första gången och andra gången, det spelar ingen roll. Men i Genesaret i alla fall, lägg ut. Jag har fiskat hela natten. Ja, men gör det i alla fall. Herre, gå bort ifrån mig, jag är en syndig människa. Då börjar efterföljelsen. Och den, i den efterföljelsen uppträder nu, kan vi kalla det, en ny form av uppror. Köttet ger sig inte så lätt hos människan, det ska vi ha klart för oss. Jag vill kalla det upproret för lydnadens uppror. Till nu säger människan, jaha, Gud vill alltså att jag ska vara lydig. Okej, nu ska ni få se på min lydnad. Nu ska jag liksom komma långt i det andliga. Det är ju inte en händelse att Jesus säger det här när lärjungarna står och diskuterar vem av dem som är den största. För nu är det alltså lydnadens uppror på gång. Och det är nu inte ett uppror som består i att man skjuter Guds vilja ifrån sig. Utan det är ett uppror som består i att man vill inte vara beroende av Gud för att lydnaden ska bli möjlig. Så småningom så kommer ju Petrus fram till sin andra omvändelse. Herre, om så alla andra överger dig så ska inte jag göra det. Sannerligen jag säger dig, tuppen har inte galit förrän du tre gånger har förnekat mig. Och han gick bort och grät bitterligen. Men Herren möter honom igen. Samma scenario som det heter numera. Samma sjö. Nästan samma fisk. Kanske samma båt. Vem vet? Simon, Johansson, älskar du mig mer än dessa gör? Herre, du vet att jag har dig kär. Nu är lydnadens uppror över. Och den omvändelsen är fullbokad. Och den omvändelsen har Herren arrangerat från början till slut. Den ligger inte i dina och mina händer. Men vi måste lära oss att ta emot den. Förstå att efterföljelsen innebär att Herren för oss från olydnadens uppror genom lydnadens uppror och till stillhet. Genom stillhet och förtröstan ska ni vara starka. Vi ska titta lite på hur Petrus personlighet förändras av den här andra omvändelsen. Matteus 14 kapitel, 25 vers. Strax före gryningen kom han till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, lugn, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade, herre, om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, herre, hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage, sa han, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och det som var i båten föll ner för honom och sa, du måste vara Guds son. Här ser vi en lite sammansatt personlighet. Åh, vad käck han är, Petrus. Om ingen annan går på vattnet så vill ju jag i alla fall testa det här. Det verkar ju fint. Och det måste ju liksom, ja, det är väl ett snäpp andligare kanske. Men han kommer inte långt förrän Petrus nummer två dyker upp, en ganska ängslig figur. Hjälp, hur ska jag klara det här? Och i samma ögonblick sjunker han. Käcke Petrus och ängslige Petrus förvandlas så småningom till Petrus. Det omvändelsen får ju alltid oss att bli oss själva. Apostlagärningarna 12. De 11 första verserna där. Vid den tiden ingrep kung Herodes hårdhänt mot en del av medlemmarna i församlingen. Han lät halshugga Jakob, Johannes bror, och när han såg att judarna gillade detta fortsatte han och lät också gripa Petrus. Det hände under det osyrade brödets högtid. Efter arresteringen satte han honom i fängelse, bevakad av 4 vaktstyrkor om vardera 4 man, för att efter påsken ställa honom inför folket. Petrus hölls alltså fängslad och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan 2 soldater, bunden med 2 kedjor, och utanför dörren fanns vakter som bevakade fängelset. Då stod där plötsligt en ängel från Herren och ett ljussken fyllde rummet. Ängeln väckte Petrus med en stöt i sidan. Skynda dig upp, sa han, och då föll kedjorna från Petrus händer. Ängeln fortsatte ta på det bältet och sandalerna. Petrus lydde och ängeln sa, svep om dig manteln och följ med. Petrus följde med honom ut, men han förstod inte att det var verkligt det som skedde genom ängeln, utan trodde att det var en syn. De passerade en vaktpost och sedan en till och kom till järnporten som ledde ut i stan, och den öppnades för dem av sig själv. När de kom ut och gick de gatan ner, och då försvann ängeln. Så snart Petrus hade sansat sig sa han, nu vet jag verkligen att Herren har skickat sin ängel och räddat mig ur Herodes händer undan allt det som det judiska folket väntat sig. Jag tycker det är så intressant. Här ligger karn och sover. Och ingen har gett honom 2 nosinan till natten. Han ligger dessutom på fängelsegolvet säkert. Och han sover gott. Han är inte precis lättväckt, utan ängeln får stöta till honom ordentligt och liksom gång på gång mana på honom att han, nu får du sätta på dig skorna och manteln och häng med här nu. Och inte förrän han är ute på stan så säger Petrus att jaha, nu förstår jag att jag är räddad. Så han hade ju inte gått och lagt sig på kvällen och sagt så här, jag kommer att bli räddad, jag kommer att bli räddad, jag kommer att bli räddad, jag kommer att bli räddad. Utan han var ju tydligen fullständigt övertygad om att han skulle bli ett huvud kortare dagen på. Och ändå ligger han och sover. Har ni tänkt på vilken bieffekt detta är till förnekelsen? Och anduppfyllelse. Det Herren leder honom ju fram också till den förnekelse där en käcke Petrus får dö. Och då händer något väldigt intressant. När den käcke Petrus dör, så dör den ängslige Petrus, och så är det bara Petrus kvar. Det är mycket intressant. När den käcke Petrus dör, så dör den ängslige, och så är det bara Petrus kvar. Olydnadens uppror. Lydnadens uppror, förlåt. Tror jag att vi borde bekanta oss mer med än vad vi gör. Vi ska se på hur det här utvecklar sig i Israels folk. Andra Mosebok 16. Verserna 21-30. Det handlar ju om att samla manna i öknen. Det står så här. Så samlade de av det varje morgon, var och en så mycket han behövde till mat. Men när solhettan kom smälte det bort. På den 6:e dagen hade de samlat dubbelt så mycket av brödet, 2 gomer för var och en. Och menighetens hövdingar kom alla och talade om detta för Mose. Då sa han till dem, detta är efter Herrens ord. Imorgon är sabbatsvila, en Herrens heliga sabbat. Baka nu vad ni vill baka och koka vad ni vill koka, men allt som är över ska ni ställa i förvar hos er till imorgon. Och de ställde det i förvar till följande morgon som Mose hade befallt. Och nu blev det inte illaluktande, inte heller kom ask i det. Och Mose sa, ät det idag, ty idag är Herrens sabbat. Idag ska ni inte finna något på marken. I 6 dagar ska ni samla av det, men på 7:e dagen är sabbat. Då ska det inte gå att finna något. Likväl gick några av folket på den 7:e dagen ut för att samla, men de fann inget. Då sa Herren till Mose, hur länge vill ni vara motsträviga och inte hålla mina bud och stadgar? Se, Herren har gett er sabbaten, därför ger han er på den 6:e dagen bröd för 2 dagar. Så stanna då hemma var och en och säg. Ingen må gå hemifrån på den 7:e dagen. Alltså höll folket sabbat på den 7:e dagen. Nu här är det nu lite extra egennytta, lite olydnadens uppror. Och om vi går till andra krönikebokens sista kapitel, det 36:e, så kan vi läsa några ord om de 70 åren i Babel. Det står så här, verserna 20 och 21. Och dem som hade undsluppit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel. Och de blev tjänare åt honom och hans söner tills perserna kom till makten, för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse. Alltså tills landet hade fått gottgörelse för sina sabbater. Ty medan det låg öde hade det sabbat tills 70 år hade gått till ända. Okej, vill ni inte vila på sabbaten, vill ni inte låta landet vara stilla under sabbaten, så ordnar jag sabbat i 70 år här nu. Vi sparar allt samman och tar ut det på en gång. Så småningom landar det här i folket. Och då vänder det på något sätt. Från en sorts lättsinne och slarvighet med sabbaten till en sorts överfixering med sabbaten. Den som är den ständiga konflikten mellan Jesus och hans judiska antagonister. Lukas 6:e kapitel. Sjätte versen. En annan sabbatsdag gick han in i synagogan och undervisade. Där satt en man med förtvinad högerhand. De skriftlärda och fariseerna höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota någon på sabbaten. De ville ha något att anklaga honom för. Men han visste vad de hade för tankar och sa till mannen med den förtvinade handen, stig upp och kom hit. Då reste han sig och gick fram, och Jesus sa till dem, säg mig, vad är tillåtet att göra på sabbaten? Att göra gott eller att göra ont? Att rädda liv eller att utsläcka liv? Han såg sig omkring på dem alla och sa till mannen, håll fram handen. Det gjorde han, och strax var handen bra igen. Men de blev utom sig och började tala med varandra om vad de skulle göra med Jesus. Nu är det ju till synes så att nu lever man verkligen efter Guds bud. Nu håller man sabbaten. Ja visst, men för vem skulle gör man det? Förut samlade man mat på sabbaten och gjorde saker på sabbaten för sin egen skull. Nu håller man sabbaten för sin egen skull. Det är fortfarande inte så att man håller sabbaten för Guds skull. Olydnadens uppror kan vi kalla för ett jag vill inte. Och lydnadens uppror kan vi kalla för ett jag vill själv. Olydnaden, jag vill inte. Och lydnadens uppror, jag vill men jag vill det själv. Jag vill göra det själv. Och eftersom också detta är ett uppror, låt vara så att säga inom församlingens ram, så har ju det hög smittsamhet. Och det är ju som att börja prya på ett dagis. Det kan man aldrig göra utan att bli förkyld på direkten. Så det är ju nästan det första som smittar ner när man kommer in i kyrkan också. Men detta tänkesätt. Och det är Guds väg igenom det här. Därför att också detta måste på något sätt korsfästas i våra liv. Vi kan fastna i det till exempel på det här sättet att vi tänker så här att jaha, nu är jag kristen. Och då vill ju Gud naturligtvis att det ska synas att jag är kristen. Det måste han ju vilja. Och han vill ju naturligtvis helst att det ska synas redan idag. Det är ju inget att vänta med. Jag måste ju gå omkring som en levande reklampelare för Guds rike. Och så går det en vecka och så går det två och så tänker man, det har ju inte blivit så stor förändring nu. Det var ju konstigt. Jag måste nog hjälpa Gud. Jag måste nog försöka att helga mig lite mer. Bli lite kärleksfullare. Jag måste satsa på lydnaden. Och det här är en fin, nästan omärklig gräns som man glider över lätt som en plätt. Om Guds nåd heter det så här, och det har jag nämnt ett par gånger under den här helgen, att den verkar i oss både vilja och gärning. Och det betyder ju som så att problemet med oss människor är ju att våra hjärtan är kalla. Och det åtgärdar Gud genom att värma upp våra hjärtan. En människa med ett varmt hjärta gör andra gärningar än en människa med ett kallt hjärta. Det är ingen större vits att komma med en skottkärra med stentavlor och liksom tippa av framför fötterna på en som har ett kallt hjärta och säga, läs nu på de här kalla stentavlorna hur du skulle vara. För då försöker vi att med ett kallt hjärta leva som om vi hade ett varmt. Och det måste ju sluta med någon sorts krock med verkligheten. När jag då försöker att liksom läsa mig till hur jag borde vara och vara det, så är ju alltså det lydnadens uppror. Det finns någonting i mig som väldigt gärna vill ha det så. Därför att då har jag ju ändå lyckats själv. Då är jag ju inte alldeles maktlös, då är jag inte alldeles hjälplös. Herren säger visserligen att mig förutan kan ingenting göra, men det tar vi inte så allvarligt. Åh jo, visst kan vi det. Vi kan till och med hjälpa Herren. Gud har inga andra armar än våra, står det i Broderskapsrörelsens annonser för närvarande inför valet. Kampanjen och jag, det ligger ingen partipolitik i det, men jag får raptus varje gång jag ser det. För här nere råder hans väldiga armar, står det i skriften. Och Gud är inte hjälplös, det är ju vi som är hjälplösa. Men det sitter lite inne att vi accepterar att det är vi som behöver hjälp och inte han. Vi tycker inte om sanningen. Vi behöver på något sätt få omvända oss. Och det är när vi har slutat att göra det som vi slutar diskutera vem som är störst i himmelriket. Nå, om man nu ska ändå försöka att vara den man borde vara. Och naturligtvis gärna vill vara. I mitt inre bejakar jag ju Guds lag som Paulus skriver. Vad händer då med en? Jo, då måste man ju bara kontrollera sitt liv. Man måste lite hålla uppsikt över vad som rinner över tungan. Man måste tänka på vad man säger så att man inte säger vad man tänker. Man måste granska sina gärningar. Man måste kontrollera sina gärningar. Just för att man inte är den människa för vilken detta liv är naturligt, så hamnar man i ett system av självkontroll. Och den självkontrollen gör en ju till en början ganska självupptagen. Man måste ju ägna ganska mycket tid åt att granska sig själv. Jag nämnde förut att olydnadens uppror slutar i en sorts ensamhetskris. Där omgivningen inte längre orkar med en och där man får skörda vad man har sått. Lydnadens uppror, hur slutar det? Vart leder det så att säga? Jo, vi kan säga att det leder in i en återvändsgränd av bekymmer. Där ensamheten så att säga är olydnadens stoppbock. Det heter stoppbocken vid lydnadens uppror, bekymmer. Därför att ju mer man börjar kontrollera sig själv för att nu bli den människa man borde vara, desto mer bekymrad blir man. Därför att man har ju gett sig in på ett projekt som inte går. Du kan inte lyfta dig själv i håret utan att bli flintskallig. Eller vad säger du, Lars-Åke? Ja. Och därför så, ju mer man försöker kontrollera sig själv till en förändring, desto mer bekymrad blir man. Och bekymren, hur åtgärdar man dem? Jo, de måste ju föranleda ytterligare kontroll. Och ytterligare kontroll föder mer bekymmer. Och bekymren föder mer kontroll. Så till sist blir ju spiralen självgående. Perpetuum mobile. Den rullar för egen kraft. Man behöver inte hjälpa den på traven. Inte ens djävulen behöver till sist göra någonting. Den går av sig själv. Och vi noterar ju naturligtvis att det talas aldrig väl om bekymmer i skriften. Utan istället så varnas det ju alltid väldigt mycket för bekymmer. Och vi bekymrar oss då naturligtvis i vanlig ordning för hur vi ska bli fria från bekymmer. Vi går till Matteus 6 kapitel. Från vers 24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte, men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen, den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Jaha, det låter ju nu som den kristne aldrig kunde känna sig bekymrad. Och för att vi något lite ska modifiera den bilden ska vi också gå till andra Korinthierbrevet 11. Och läsa verserna 27 till och med 29. Till och med 30 kan vi ta. Där talar Paulus om sin tjänst som apostel. Och så säger han, jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag, mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld. Om det ändå ska skrytas vill jag skryta med min svaghet. Paulus verkar ju här som han inte hade läst Matteus 6, men det har han säkert. Det är bara det att det är skillnad på bekymmer som man har och bekymmer som man gör sig. Livet är inte bekymmersfritt. Var dag har nog av sin egen plåga, säger Jesus, för en händelse vi skulle komma på den tokiga tanken att livet skulle bli någon sorts motorväg. Men så säger han också, det finns en möjlighet eller en omöjlighet, vad vi nu ska kalla det, att vi gör oss bekymmer. Och vad ligger då skillnaden? Jo, jag tror att den består i att när vi försöker göra tillvaron till någonting som den inte är, när vi försöker göra oss själva till någonting som vi inte är, då kommer vi in i en labyrint av bekymmer. Och med bekymren följer ångest, med ångesten följer kontroll och mera bekymmer. Och till sist kommer man ju på något sätt fram till den kris där man inte orkar längre. Där det liksom på ett eller annat sätt brister. Petrus kom ju till den punkten där han inte orkade längre. Checke Petrus dog ju när han förnekar. För dit räckte ju inte hans checkhet till att bekänna samhörigheten med Jesus när det verkligen gällde. Och på samma sätt är det ju med oss. Vi kommer ofta till den punkten där vi så att säga blir så uttröttade av våra försök att ändra oss själva att vi inte orkar längre. Ofta är vi då på köpet ganska besvikna på Gud. Varför har du inte gjort något? Nej, jag har väntat, säger Herren. Men nu ska jag göra något. Därför att nu är frälsningens dag. Nu är min tid inne. Nu har du förstått hur hjälplös du är. Inte bara med huvudet. För det kan vi ju lära oss ganska fort att säga det. Men när det verkligen har gått upp för oss detta, att mig förutan kan ni ingenting göra. Ingenting. Ja, då är det ju Herren alltsammans. I vår kamp nu, på vägen mot den här punkten där vi ofta plågas mycket av bekymmer och av tankar av självfördömelse och självbesvikelse och självförakt, så försöker vi ju med våra utbyggda kontrollsystem. Vi kontrollerar våra tankar och vi kontrollerar våra beteenden och vi kontrollerar våra målsättningar och vi försöker på olika sätt att få det hela att fungera. Fastän det hela slinker alltid ur vårt grepp. Och då blir vi ju mer och mer otrygga. Och det betyder alltså att vi kommer till den punkten där vi också måste acceptera på något vis att vi kan aldrig göra tillvaron tryggare än vad Gud gör den. Vi antar att någon god vän till dig prenumererar på 8 olika hälsokosttidskrifter. Så det regnar ner så att säga morotsblad i din brevlåda några i veckan. Och du läser om böngroddar och vetekli och du får kli både här och där så att säga. Och du börjar plötsligt att tänka, ja visst, man kan bli friskare. Vem kan med sig allt sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Jo, men det kan vara värt att försöka. Och ju mer man på det sättet kontrollerar fiberhalten i allting och ser till att balansera mineralerna rätt och gå på alla möjliga sorters gym och vad det kan vara, så på något sätt blir man inte tryggare och tryggare, utan man blir ängsligare och ängsligare. Och det beror på att man försöker att göra tillvaron tryggare än vad Gud gör den. Och det måste vi acceptera att vi inte kan. Salomo uttrycker det här väldigt fint. 127 salmen ska vi läsa. De två första verserna där. En vallfartssång av Salomo. Om Herren inte bygger huset så arbetar det förgäves som bygger på det. Om Herren inte bevarar staden så vakar vaktaren förgäves. Det är fåfängt att ni tidigt står upp och sent går till vila och äter ert bröd med vedermöda. Detsamma ger han åt sina vänner medan de sover. Alltså hur du än bevakar staden. Hur många tv-kameror och taggtrådstängsel och spränggranater och trampminor och vallgravar och allt som du bygger runt omkring stan. Hur många säkerhetssystem du än installerar så har de inget värde om inte Gud finns med. Du kan inte göra staden tryggare än vad Gud gör den. Om alla väktarna säger, ja, Gud vaktar, jag går och lägger mig. Ja, då går det ju som det går, det vet vi. Vi måste så att säga vara i samklang med Gud. Men det jag vill tycker att Salmo poängterar här, det är att vi kan inte göra tillvaron till någonting mer än vad Gud ger oss som gåva. Därför att det försöker vi som kristna så ofta göra. Vi tycker att Gud tar då fasligt mycket tid på sig med helgelsen. Det kan inte vara rätt det här. Det måste finnas ett fel någonstans. Det är bäst jag hjälper honom. Och så är vi inne på spåret. Och sen tutar vi och kör. Och det ligger en väldig vila och en väldig välsignelse i att både se, förstå och acceptera hur maktlösa vi är. Om lärjungarna där de stod och diskuterade om vem som var den största, om de hade fattat hur maktlösa vi människor är som inte kan skydda oss ens emot förkylning. Om de hade fattat det så skulle de ju inte stått där och diskuterat. Men vi fungerar så bakvänt att vi tycker att när vi har läget under kontroll, då är vi trygga. Fast vi aldrig kan ha läget under kontroll. Så det måste ju vara ett självbedrägeri av första ordningen. Alltid, alltid. Trygghet består i att Gud har läget under kontroll, aldrig att vi har det. Och den ödmjukheten, det tror jag är det som i Efesierbrevet kallas för manlig mognad. Och den tror jag också att kvinnor gärna får del av. Därför det är Kristi ödmjukhet det här. Lär av mig som är saktmodig och ödmjuk i hjärtat så ska ni finna vila för era själar. Mitt ok är milt och min börda är lätt. Låt oss be. Herre, vi tackar dig. Du har tagit ett ansvar för vårt liv och du för oss framåt. Och många gånger hamnar vi ju, Herre, i det här lydnadens uppror. Därför att vi inte förstår bättre. Men det finns ju också överraskande starka krafter hos oss som vill ha det så här. Och som inte i första taget vill se hur hjälplösa vi är oss själva. Hur maktlösa vi är. Och hur mycket av din godhet som varje dag ger oss makt. Ger oss förmåga. Håller oss upprätt till att dela oss av. Vi ber dig därför, Herre, att du ska ge oss en realistisk syn själva. Så du är omvändelse. Den som gjorde att Petrus kunde ligga på golvet och sova. Den skulle vi vilja ha.